Nej, men alltså Indien är ett oerhört fascinerande land.
Per-Ingvar Sundgren är 67 år och bor i Härnösand. Av hans dialekt att döma kommer han från Lund i Skåne, men bor sedan några år tillbaka i Härnösand tillsammans med sin hund. Per-Ingvar är synsvag, men det har aldrig hindrat honom från att resa.
Och i det här fallet så innebär det att jag har inga problem med att, så att säga, ha en uppfattning om hur det ser ut runt omkring mig. Men däremot, vad som är svårigheten, det är ju att jag är närsynt, jag ser inte skyltar och jag är också mörkerblind, det vill säga jag ser nästan ingenting i mörker. Så jag är alltid utrustad med en liten men väldigt ljusstark ficklampa när jag reser.
Och just det här med synsvagheten, det var ingenting som fick dig att stanna upp och tänka nej, jag vågar inte åka?
Nej, absolut inte. Nej, det har aldrig varit en tanke att det finns en begränsning så.
Fyra gånger har han rest till Indien, det stora, mångfacetterade landet med vacker natur och den goda maten. Men också ett land där jämställdheten och ekonomiska skillnader är stora.
Jag menar, det är ett land som består av ett antal delstater som var och en har ett eget parlament och en egen regering. Men det är ju samtidigt ett land som är 7 gånger större än Sverige, som har 300 olika språk, som har en spännande historia genom att ha varit invaderad flera gånger, både norrifrån och i söderifrån, som gör ju att det finns ju en mångfald kulturer i det här landet. Och också ett land där som är ungefär 1,3 miljarder invånare som har ju ett antal stora problem som de måste handskas med. Miljöförstöring är ett av dem. Indien tar ju i huvudsak sitt vatten från grundvatten och det tappas ju av snabbare än det rinner till, så att säga. Det finns alltså många spänningar, etniska konflikter, det finns religiösa konflikter. Man ser ju folk sliter och strävar för ihop det. Man ser ganska mycket tiggare i det indiska samhället. Det är alltså plågsamt att åka till Indien med sina västerländska glasögon. Sen är det ju dessutom så att trots att då Indien var brittiskt eller under brittiskt kolonialstyre under ganska många år, så är det ju alltså i stort sett bara 40% av alla indier som pratar engelska. Och där är ju alltså den bildade medelklassen, där är människor som möter turister som pratar engelska. Så det är inte ett självklart språk att använda i alla sammanhang heller.
Senaste resan var i januari 2019. Då reste Per-Ingvar ensam med lätt packning, det vill säga en ryggsäck på ryggen med det allra viktigaste.
Ja, den här resan var faktiskt min lyxigaste hittills, där jag har bott då, i huvudsak på mellanklasshotell. Indien är inte så där jättebilligt att bo på hotell, utan rummen kostar allt ifrån ett par hundra och uppåt per natt. Så att den här gången unnade jag mig lite bättre standard än vad jag brukar. Annars så sover jag på vandrarhem, enklare hotell och så vidare. Men den här gången lite bättre.
Hur har du rest?
I Indien så åkte jag mestadels tåg. Jag flög en gång, men annars åkte jag bara tåg.
Och det är ju inte som det är i Sverige att åka tåg och buss.
Nej, det är det verkligen inte. Det som är ju den stora utmaningen att resa i Indien, det är ett myller av människor. Det är ett myller, alltså en järnvägsstation. Om man tycker att det är mycket folk på Stockholm central, så är det ju bara ett litet skämt eller bara förnamnet på myller. Det är så otroligt mycket folk på till exempel järnvägsstationer i Indien. Det jag gör då för att kunna hantera det här, det är ju att jag är ute i god tid så att jag hinner orientera mig. Hur jag tar mig till spåren, försöka ta reda på vilket spår tåget går från. Det är inte alltid så lätt det heller. Och sen har ju Indien andra utmaningar när det gäller att åka tåg. Dels alltså finns det ju en rätt omfattande byråkrati. Det är inte bara att du går och köper en biljett, utan du måste lämna in en kopia på passet. Du måste fylla i ett reseformulär där du skriver vart du ska, när du ska och vilken standard du önskar på resandet och så vidare. Som då ska lämnas in. Du kan inte handla som utlänning. Så kan du inte handla biljett i vilken kassa som helst, utan det gäller att leta reda på just den kassan. På vissa stationer, större stationer, så finns det en särskild utlänningskassa som man kan gå in till, som är ganska lätt att hitta, men inte alltid, utan då får man stå i köer och det gäller verkligen att rota rätt på vilken kassa det är. Det är hundratals människor som står i kö på de här ställena, och det har ju hänt att jag har kommit i fel kö och så blivit ombedd att ställa mig sist i en annan kö. Så det är mycket tricks och fix. Och dessutom så finns det ju inte den kökultur som vi har i Sverige där man snällt står på sin plats. Utan det är knuffas och bufflas och trängs. Och man får ju verkligen alltså vara lite tuff och hårdhänt för att klara av och bevaka sin plats i allt detta köret. En annan sak är ju trafiken, som är ju förfärlig, är ju enklaste, med en fruktansvärd ljudnivå där alla ligger på tutan hela tiden för att försöka få folk till att flytta sig ur en soppa som är omöjlig att röra sig i. Jag har ju varit alltså i huvudsak i södra Indien, men aldrig i norra Indien. Och jag var ju så nyfiken på att resa i norra Indien, som då har en historia och där det finns alltså rätt många kulturella skillnader jämfört med södra Indien. Så det jag gjorde den här gången, det var att jag kom till New Delhi, hade tänkt att stanna där i 3 dagar. Eller 3-4 dagar. Men det var en så fruktansvärt smog. Så man såg alltså inte hus på bara några 100 meters håll. Och det brände i halsen och i näsan och sådana här grejer. Så jag bestämde mig för att jag struntar i New Delhi. Och tog flyget då, och åkte till en stad som heter Siliguro. Och därifrån tog jag mig upp till Darjeeling, som är ju välkänd för sina teodlingar, teplantager. Men det är också väldigt speciellt utöver ett fantastiskt vackert landskap med Himalaya i fonden, där man kan se, om det är klart väder, det var det aldrig när jag var där, kan se till exempel Mount Everest och andra stora toppar i Himalaya-kedjan. Det är ett väldigt grönt landskap och det är ett väldigt kuperat landskap. Det kräver sin man att promenera i de här landskapen och i de här städerna som Darjeeling. Men det är väldigt, väldigt vackert. Och i och med att det också ligger så nära gränsen till Kina, Tibet, så finns det en stor mängd tibetanska flyktingar i Darjeeling-området. Det finns alltså olika typer av självhjälpscenter. De tibetanska organisationerna är ganska många och viktiga för de här människorna. Och det är ju också så att människor som bor i Darjeeling har ju mer släktskap med Himalaya, Nepal. Många har ju så att säga släkt och kontakter uppåt Nepal, snarare än söderut mot Västbengalen där Calcutta ligger. Det räknas till Västbengalen, men så ett fantastiskt landskap och väldigt intressant också just beroende på flyktingströmmarna från norr eller från Kina framförallt då. En annan sån här sak som är ju väldigt slående för oss som lever i ett ganska sekulariserat, eller som lever i ett sekulariserat samhälle, det är ju ändå religionens och mysticismens inflytande som man ser i vardagen. Det handlar till exempel om att på nästan alla ställen, alla hotell, så finns det en särskild hörna för tillbedjan med bilder på gudarna, små offerskålar och sådana saker. Det är väldigt närvarande. Man ser väldigt ofta folk be. Det finns mängder av tempel. Hinduiska tempel, Jain-tempel. Och det som också fascinerar i alla fall mig, det är ju just det faktum att alltså, mysticismen är så närvarande. Jag kan berätta ett exempel. När jag reste runt i Rajasthan nästan 2 veckor så kom jag förbi bland annat någonting som de kallar bikertempel, alltså motorcykeltemplet. Det var alltså att en man hade ju kört utanför det här templet på sin motorcykel och omkommit i en olycka, en trafikolycka. Sen hade man börjat prata om att man hade sett den här mannen komma gående på vägen utanför templet. Och då dragit slutsatsen att det här var en helig man, eller åtminstone en mycket märkvärdig man. Och prästen i det här templet hade då tagit rätt på motorcykeln och satt den i en glasmonter och dekorerat den. Och det här har då blivit en plats alltså för tillbedjan. Bara som ett exempel på hur religion och mysticism slår igenom väldigt tydligt i vardagen. Det finns till exempel i Rajasthan, där finns ju speciella turer som bara vänder sig till indier i stort sett, där man kan göra så kallade tempelrullturer. Det vill säga man åker bil, flera stycken, och så besöker man en massa välkända och viktiga tempel. Och Rajasthan präglas oerhört mycket av att det ligger så nära, följer den pakistanska gränsen. Det är enormt stora militära koncentrationer i Rajasthan. Det finns ju alltså stora spänningar och stor misstänksamhet mot människor i Pakistan. På samma sätt som det i Pakistan finns en stor misstänksamhet mot Indien och det indiska folket. Och bara en sån här lustig grej som man undrar ju ibland hur man tänker. Det var ju att när jag bodde då på statliga hotell i Rajasthan, så fick man inte tillgång till internet, därför att man menade ju på att det skulle kunna missbrukas då med tanke på närheten till Pakistan. Men däremot så kunde jag promenera ner till stan och gå in på ett café och fråga om jag fick tillgång till deras internet, och det gick alldeles utmärkt. Men en sån här slags säkerhetsprincip som man hade, som egentligen i dagens samhälle är ganska meningslös. Men de var så tydliga, de här spänningarna och de här stora militära koncentrationerna. Sen åkte jag tåget till Varanasi, det som heter Benares för, som är ju kanske hinduismens heligaste stad någonsin. Där Ganges rinner genom Varanasi, och det är ju också där man till exempel fortfarande då bränner kroppar vid stränderna som sen strös ut över floden. Och jag såg ju ganska mycket sånt. Det pågår alltså på vissa ställen, och det är ju alltså, efter vad jag förstår, det finaste en hindu kan få vara med om i samband med begravning, det är att brännas vid Ganges och strös i Ganges, den heliga floden. Alltså det är ju sådana ofattbara människomassor, för att samtidigt som jag var där så pågick ju en religiös hinduisk festival. Och jag läste ju då i tidningarna att under de 3 dagar jag hade varit där, jag hade inte intrycket av att det var riktigt så mycket folk, så hade över 20 miljoner människor badat i Ganges. 20 miljoner. Och man såg ju, det var ju kallt alltså. Jag såg ju många som tvättade sig i Ganges och renade sig i Ganges, och det var väl ungefär 8 grader i vattnet. Också en väldigt speciell upplevelse. Ett annat var, därifrån så fortsatte jag med tåg till Agra, där det fantastiska Taj Mahal finns. det här mausoleet som byggdes då av en mogul kung. Mogulerna invaderade ju norra Indien på 1500-talet och det har ju också präglat deras historia väldigt mycket. Överhuvudtaget så är Indiens historia förenad med invasioner. Jag hade först tänkt att hoppa över Taj Mahal. Jag tänkte, ja, jag har sett så många bilder och det ser fint ut, men så jävla märkvärdigt kan det ju inte vara. Men det var det, det var fantastiskt vackert. Alltså det är ju inte bara en byggnad utan det är ju ett helt komplex med byggnader som har byggts alltså i en symmetri som är väldigt vacker. Och det är en väldigt vacker och enkel arkitektur. Fantastiskt att se.
Du bär ju glasögon och man ser ju eller uppfattar ju inte dig som synskadad. Nej. Eller så. Träffade du på några synskadade och blinda eller gravt synskadade och blinda personer i Indien?
Nej, inte personligen. Därmed så kunde man ju se dem på gatorna som i huvudsak alltså tiggandes för sin försörjning eller utskickade av familjerna för all del. Som ett bidrag till försörjningen. Men jag pratade inte med någon och jag hade inte någon sån särskild kontakt. En annan grupp som är ju väldigt utsatt i Indien, det är ju kvinnor. Kvinnor är en väldigt utsatt grupp i Indien. Och där det finns ett enormt stort mörkertal för hur många kvinnor som utnyttjas, misshandlas, våldtas och så vidare. Och det är ett väldigt patriarkalt samhälle. När en kvinna gifter sig så förväntas hon bli hemmafru. Man såg nästan aldrig några kvinnor som arbetade. De fanns, men de var inte särskilt många.
Hur skulle du beskriva lukterna i Indien?
Ja, alltså man ska ju inte vara kräsmagad när man rör sig ut i det indiska storstadssamhället. Det är alltså en blandning av fruktansvärt godluktande mat ifrån olika restauranger, ifrån sån här så kallad street food. Men det är ju också öppna avlopp. Det finns avloppssystemet är ju fruktansvärt underdimensionerat och inte särskilt modernt heller. Och det är ju ett av Indiens stora utmaningar att få se folk med toaletter och en hygienstandard som är rimlig. Så att det är en blandning av dofter, men jag är inte lättstörd och man vänjer sig.
Är det något speciellt då som turist man bör tänka på när man kommer till Indien?
Det beror på hur man reser helt enkelt. Åker du en paketresa, och det kan du ju göra genom att både åka till Goa, känner säkert många till som är en solsemester. Eller en, inte så få människor åker till exempel till framförallt södra Indien, Kerala, för att lära känna ayurvedisk medicin och genomgå behandlingar och så. Då är det inte något problem därför att man har en fast ram omkring det. Däremot alltså, om det är så att du gör som jag, alltså reser med lätt packning och använder allmänna kommunikationsmedel och så, då kräver det planering, det kräver lite förutseende och så. Och lite tricks och fix för att klara det. Men fortfarande är det inte alls oöverkomligt på något sätt. Och sen är ju det också så att Indien är ju inte ett enhetligt matland. Till exempel så är ju matkulturen i södra Indien på vissa sätt alltså rätt skild ifrån matkulturen i norra Indien. Allting är inte starkt och speciellt om du rör dig i turister, i områden där det finns mycket turister så är maten alltså mycket nerkryddad eller hur jag ska uttrycka det. Men när jag var i södra Indien, alltså det var fruktansvärt, det gick inte att äta den maten, så det jag alltid gjorde som standard, det var att när jag beställde mat så beställde jag in ett stort glas lassi, alltså det är en slags yoghurtdryck, och så hällde jag det över maten och så rörde jag ihop det. Det såg inte gott ut, men det var enda sättet att kunna få i sig det. Det var så jävla starkt, det var så fruktansvärt. Jag tycker om man reser till Indien att man ska inte vara rädd för att köpa mat på gatan. Utan man ska bara kolla till exempel om ett stånd är hyggligt välbesökt. Det brukar vara en signal om att det är bra mat som är väl lagad. Man ska köpa varm mat, kokt mat. Och man har ju väldigt mycket stuvningar och grytor och så i Indien. Man ska vara försiktig med grönsaker. Jag brukar faktiskt inte vara det, så jag följer inte mina egna råd. Men jag blir å andra sidan inte magsjuk.
Och hur ser dina framtidsplaner ut nu när det gäller resande? Blir det någon fler Indienresa?
Nej, Indien kommer det nog inte till att bli. Jag är väldigt sugen. Jag har aldrig varit i vare sig Syd- eller Nordamerika. Och jag är väldigt sugen på att nästa år åka över till USA ett par månader. Men däremot så vågar jag inte riktigt göra några sådana planer än, eftersom jag har fått problem både med gula fläcken och andra komplikationer i det ögat som jag ser bäst med. Så jag måste först ta reda på eller få en uppfattning om vilka förändringar som kommer att ske. Alltså jag märker ju redan nu att det är sämre. Men inte så dåligt så att jag inte skulle våga åka. Men annars är nästa plan eller nästa resa USA.
Det var Per Ingvar Sundgren som berättade om Indien. Det land som han fascinerats av och som han har besökt 4 gånger hittills. Och reporter var jag, Annette Strandqvist.